Jesus är vägen, sanningen och livet. Den enda sanne guden, inkarnerad, född till människa. Han är vägen eftersom han är bron och mötesplatsen mellan himmel och jord. Han är sanningen om skaparen och sanningen om skapelsen i egen hög person. Men vad betyder det att han är livet? Inte bara vägen till livet efter döden, utan livet i all dess livlighet. Jag ställer den frågan därför att när man läser Bergspredikan till exempel, så kan det låta nästan motsägelsefullt. Inte minst när Jesus till slut i kapitel 7 och vers 13 av Matteus evangeliet säger så här: gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och Bergspredikan tecknar upp den här smala vägen till livet. Och vid första anblicken så verkar det vara hejdlöst mycket som Jesus vill att vi säger nej till. Saliga är de fattiga, de hungriga, de förföljda, de som har det dåligt på olika sätt. Samla inte skatter på jorden. Se inte på en annan människa med begär. Framhäv inte dig själv. Slå inte tillbaka utan vänd andra kinden till. Det låter väl ändå mer livsförnekande än livsbejakande. Hur är det möjligt? I vilken värld är det möjligt att påstå att vägen till livet går genom att vända andra kinden till? Och i slutet av 1800-talet så levde en av tidernas främsta kristendomskritiker. Och han hette Friedrich Nietzsche. Och hela hans kritik var just denna: om kristen tro vore sann så skulle jag ändå inte vilja ha den. Han kallade kristendomen för en slavmoral. Ett försök av förbittrade och svaga människor att smutskasta all den livskraft och kreativitet och styrka som kännetecknar makthavare och adelsmän, de som lyckats i livet. Och när kristendomen sen tog över Europa under medeltiden så kvästes all denna livskraft och kyrkan kallade sitt livsförnekande ärende för fred. Men fred, menade Nietzsche, är bara namnet på ett tillfälligt sken av vapenvila. För vad är liv om inte samma sak som styrka? Makt. Och vad är livslust om inte strävan att få sin egen vilja igenom i kampen med andra viljor? Och detta är vägen till livet, säger Nietzsche. Att acceptera och bejaka tillvarons råhet och våld och göra det mesta du kan av det. Med andra ord, bejaka allt. Det finns många portar och den väg är bred som leder till livet. Ta för dig. Och den här kritiken tror jag vi kristna behöver fundera över. För det är den kanske vanligaste kritiken mot kristen tro idag. Visst finns det intellektuella frågor. Men den främsta utmaningen som världen ställer oss inför är just denna. Varför skulle jag vilja tro? Varför skulle jag vilja säga nej till så mycket av det goda i livet här och nu? Eller, alternativt, varför är kristendomen så intolerant? Och det är förståeligt, för Nietzsche har en bild av tillvaron som jag tror att många andra delar med honom. Som ett slags spänningsfält mellan två motpoler. Aktivt och passivt. Å ena sidan förändring, rörelse och skillnad. Å andra sidan struktur, stabilitet och likhet. Utan struktur blir förändring till kaos. Och utan förändring blir struktur till fossilisering. Och utifrån det sättet att tänka så blir det förstås väldigt lätt att höra Jesu uppmaning om att vända andra kinden till, som när du blir orättvist behandlad, gör då ingenting utan var passiv. Eller hur? Om valet står mellan att agera och inte agera, då måste ju det aktiva valet vara att stå upp för sig själv och slå tillbaka istället för att låta sig bli överkörd. Och Nietzsche får inte ihop det där på något annat sätt än att Jesus måste ha varit en passiv stackare som sa nej till livets breda väg. Men den som läser evangelierna, vilket Nietzsche inte gjorde särskilt noggrant och inte tyckte att man borde göra, kan knappast missa att Jesus mer än någon annan är mitt i livet här och nu. Mitt i tillvarons råhet och våld. Och gör någonting radikalt kreativt. Han fyller tillvaron med liv och säger ja till de människor som resten av världen har sagt nej till. Han ger sig själv till världen. Så till den grad att när världen slutligen förkastar honom på korset, så ger han sig själv igen och återuppstår mitt ibland oss. Den korsfäste och uppståndne Kristus är Guds fullkomliga gåva till den värld han har skapat. Guds eget obevekliga bejakande av livet i all dess livlighet. Som inte nöjer sig med döden. Och hela Jesu liv avslöjar med andra ord någonting som Nietzsche och många andra med honom inte har kunnat begripa. Och det är detta. Våld är inte nödvändigt. Världen kan inte kokas ner till en spänning mellan aktivt och passivt, där våld är det enda alternativet till att inte göra någonting alls. Och där makt är att lyckas och svaghet är att misslyckas. Världen är i första hand Guds gåva till oss. Och vi är i första hand Guds gåva till världen. Du är Guds gåva och glädje. Och när vi tar emot Guds gåva, just som gåva, då föder det en nyskapande generositet i oss. En aktiv respons. Så att vi ger av oss själva. Och så berikar hela tillvaron med det som vi kallar kärlek. Det som är alltings grund. Och samtidigt är det ju tydligt att ofta så präglas livet av våld och maktkamp på många olika sätt. Allt ifrån krig, mord, misshandel till härskartekniker, förtal och utfrysning, hela vägen till självhävdelse, elaka ord och vägran att lyssna. Men våld och maktkamp är inte ofrånkomligt. Det är inte, som Nietzsche skulle hävda, en fastgjuten förutsättning för själva livet. Det är inte ens besläktat med liv, kreativitet eller styrka. Jesus avslöjar att våld inte är mer en vägran att ta emot Guds gåva. En oförmåga att bejaka världens godhet. En brist på fantasi. Men det är en fantasibrist som är lätt att svepas med i. För världen är full av gåvor som har fått för sig att vi snarare är konkurrenter. Full av människor, du och jag, som tror att vi måste ta för oss snarare än att ge av oss själva. Och det är knappast konstigt, för varje gång som jag tar någonting ifrån någon annan, hur litet det än är, då befäster jag tanken att det är så det måste vara. Då är jag med och föder fram en värld där det onödiga är nödvändigt. Det är precis som med toapappersbristen som vi har haft i affärerna på sistone. Någonstans fick folk för sig att corona kräver massor av toapapper och började köpa slut på det. Och sen, när det blev tydligt att man inte behöver en massa toapapper, så fortsatte folk att köpa slut i affärerna ändå. Men då inte på grund av corona, utan på grund av att alla andra köpte upp toapappret hela tiden. Så det fanns egentligen inget problem, utan det enda som gjorde det nödvändigt att roffa åt sig var att alla andra trodde att det var nödvändigt att roffa åt sig. Förståeligt. Dumt och onödigt, men förståeligt. Och sådan är synden. Ett snärjande nät som i grund och botten är ingenting. Men just för att vi sitter fast i det nätet så krävs det så mycket mer av oss när vi blir orättvist behandlade att älska främlingar och fiender och belöna det onda med det goda. Att avkrävas att gå en mil med någon och istället gå två. Att svara på ett slag i ansiktet, inte med ett slag tillbaka, utan med att säga: här är jag. Jag ger mig själv till dig. Jag skulle kunna vara din vän. Är det verkligen så här du vill ta emot mig? Och i en värld där det normala är att löna ont med ont, och där det är vanligt att goda gåvor förkastas, så kan det där verka ungefär lika enkelt som att få en kamel genom ett nålsöga. Och som Jesus säger, för människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och det var just detta som Jesus, Gud född till människa, gjorde hela vägen till korset. Och korset ledde till uppståndelsen. Och det är när vi lever i uppståndelsens ljus och vandrar i takt med anden som det blir möjligt för oss också. Och detta till synes ineffektiva agerande blir ett slående vittnesbörd om ett annat rike. Ett vittnesmål mot våldets herravälde som avslöjar dess falskhet och svaghet. Precis som Paulus säger i Romarbrevets 12:e kapitel: är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Här finns en explosiv kreativitet som gör anspråk på våra liv och som kräver vår uppmärksamhet och efterföljelse. Så detta är sanningen om tillvaron. Detta är vägen till livet. Kärlekens seger och dödens undergång. Våldet kan inte bestå för evigt. Det är som torr halm, och allt som vi bygger med det kommer att brinna upp när det enda som till slut finns kvar är det guld och de ädla stenar som vi byggt med i livet i Kristus. Guds gåva som får sitt fullkomliga och slutgiltiga ja. Och vi väntar fortfarande på det fulla avslöjandet av den sanningen. Men redan nu är det sant. Redan nu har döden i Kristus visat sig vara utdömd. Redan nu har uppståndelsen i Kristus visat att Guds kreativa generositet, Guds självutgivande, rent av är sådant att han kallar på det som inte finns, som om det fanns. Inte för att förstöras, utan för att få ta del av hans egen härlighet. Skapelsen, vi, du och jag, och varenda människa som vi älskar eller hatar, är den gåva som Gud ger och fortsätter att ge trots att den inte tas väl emot. Den generositet som aldrig upphör ens när den gengäldas med slag i ansiktet och korsfästelse. Det är sanningen om världen. Så vägen till livet kan vi alltså bara vandra i kärlek. För kärlek är dess namn. Och i en värld där våldets logik förblindar oss, så är den vägen smal. Men det är på denna väg som det blir rimligt att säga: vänd andra kinden till. Inte som en uppmaning att ignorera orättvisa och låta sig bli överkörd, utan en uppmaning att avslöja och besegra orättvisan med godhet. Och så visa att istället för att ta för sig, så kan vi faktiskt ta emot och ge desto mer. Och när vi så nu går mot nattvarden, så går vi till den plats där gränsen mellan starka och svaga försvinner. Och vi alla tillsammans blir mottagare av Guds gåva, som kan ge endast för att vi har fått. Den plats där vi alla, fast än många och fast än olika, blir till en enda kropp. Och där vi får upp ögonen för sanningen om världen. Då vi får syn på varandra, inte som främlingar och fiender, utan som bröder och systrar. Amen.